Välkomna tillbaka till Sällsynta podden och del två av samtalet där vi sitter med Liselotte Eriksson, Annette von Koch, Mia Johansson Soller och Anders W. Jonsson. Vi har berört ett antal viktiga och spännande samtalsämnen kring just patientinvolvering och medverkan på systemnivå för att säkra att patienter, personer som lever med sällsynta tillstånd och deras anhöriga i större utsträckning involveras i beslut och processer som påverkar deras liv och hälsa och livskvalitet. Och vi har berört några pågående projekt och några förutsättningar. Vi ska fortsätta samtalet här. En sak som har nämnts ett par gånger är om vi på nationell nivå, om vi hade en nationell strategi, en plan, hur det skulle öka både tillgången till bättre vård, diagnostik, behandling, forskning, resurser, ett antal områden. Ska vi kunna uppehålla oss lite? Anders, du har nämnt nationell strategi. Varför tror du att det är viktigt och vad skulle det kunna leda till om vi hade en sådan på plats?
Nej, men nationell strategi, det blir ju lätt bara ett ord. Jag tycker att det är viktigare det här på att säga vad menar vi egentligen med nationell strategi. Och då är det ju så att sällsynta diagnoser, det som är speciellt med dem är att det är få patienter som har varje enskild diagnos. Och Sverige är inte ett stort land, 10 miljoner invånare. Och då krävs det att man på nationell nivå organiserar upp det här och säger att följande diagnoser har Umeå universitet ansvar för, eller Norrlands universitetssjukhus. Helt enkelt att man strukturerar upp hur det här ska se ut. Vem har ansvar för vilket diagnosområde? Och dessutom då att man knyter samman de högspecialiserade experterna med den basala nivån i vården, nämligen primärvården för de som är över 18 och oftast en barnklinik då för de som är under 18, och att man ser till att det finns förutsättningar för att man kan ha ett gemensamt patientansvar. För det har ju varit problemet tidigare. Patienten åker iväg till Malmö och sen har behandlande barnläkare i Gävle ingen aning om vad som hände, och det blir inte bra vård. Därför att de flesta, skulle jag säga, av de sällsynta diagnoserna förutsätter bra vård även på hemmaplan. Det finns några få där det räcker med att man håller en diet eller äter ett särskilt läkemedel, så är det frid och fröjd. Men de flesta är inte sådana, utan att det kräver ett gott samarbete. Och det här, vi har 21 olika regioner som sköter sjukvården i Sverige. Det fungerar bra för det allra mesta, men just vad det gäller den här gruppen så fungerar det inte optimalt. Och då är det ju dels patientansvaret som man måste organisera upp, men också försöka organisera upp vart ska forskningen ligga och vart ligger ansvaret för att hämta in expertkunskap. Det sades ju i den förra delen av vår diskussion att det kommer hela tiden väldigt mycket vetenskapliga artiklar med nya behandlingar. Ja, väldigt mycket. De kan räknas i tusentals eller till och med tiotusentals. Och då krävs det ju att man har forskare som faktiskt kan värdera och se. Därför att oftast är det ju så att många av de här har ju inte täckning för vad vi vill hålla på med i svensk sjukvård, utan att kunna göra värderingen också. Och det är det jag menar med nationell strategi, och det måste vara ett ansvar som regeringen tar. Vi har tagit vissa steg mot det här. Vi har Centrum för sällsynta diagnoser i alla regionerna, men det krävs ett helhetsgrepp. Det är det jag menar.
Och Mia, du representerar en av de centrum för sällsynta diagnoser, Karolinska universitetssjukhuset. Vill du kommentera det Anders säger, och vad tror du att en nationell samordning, hur det skulle förbättra situationen för personer med sällsynta diagnoser?
Jag tror ofta att om det är så att vi får en regering som uttalar sig hur de olika myndigheterna ska handskas med vissa frågor, till exempel hälso- och sjukvården eller habiliteringen för de här personerna, men de involverar ju också Försäkringskassan, de har skolmyndigheterna, det är olika andra myndigheter de också behöver involvera i sitt liv för att det ska bli ett bra liv. Det är inte bara sjukvård, hoppas man, det ska vara den lilla delen i varje persons liv. Det ska vara det friska livet som är det viktiga. Och har man då en nationell strategi som på något sätt knyter ihop hela det här, så ger det också de myndigheterna, det är ju det de gör, de får ju ett liksom uppdrag från regeringen och följer då det. Så där tror jag den kan binda ihop. Sen om vi går bara in i hälso- och sjukvården så håller jag också med att det kan ju ge då en strategi hur vi ska bygga det här jämlik sjukvård mellan de 21 regionerna så att den faktiskt ska fånga in var du än bor så kan du bli infångad i det och få den hjälp du behöver. Och då behöver vi involvera, precis som också vi nämnde här, universitetssjukhusen kontra primärvården. Och där finns ju ett ganska gott exempel, det är ju inte ett uppdrag på det sättet men vi hoppas det blir. Det är de metabola sjukdomarna som Anders också faktiskt nämnde, de som har en ämnesomsättningsrubbning och kan faktiskt med enkla medel, med viss kostbehandling till exempel, ändå få ett bättre liv. Det är därför vi tar den här neonatalscreeningen, den här lilla lappen som alla nyfödda i Sverige analyseras med. Och där har då Karolinska haft ett ganska stort nationellt uppdrag, men de personer som har de tillstånden vårdas ju i sina egna regioner men kan då ringa och fråga, och det finns ett register där man följer upp de här patienterna och ser hur är deras värden, hur mår de, behöver det justeras och sådär. Så att det är liksom, man jobbar i ett nationellt perspektiv.
Och på det nationella spåret, Liselott och Annette, hur säkrar vi då, säg att vi hade ponerat en bättre nationell samordning och styrning för en jämlik tillgång till vård, behandling, diagnos, forskning och så vidare. Hur säkrar vi att patientrösten är hörd i dessa processer?
Det är väl en nödvändighet att man har en nationell strategi rent generellt, för att det medvetandegör också, man säger, personer som är verksamma inom vården, att det finns både kanske resurser då förhoppningsvis att vända sig någonstans och få hjälp just när man finns ute på en regional nivå. Och det är ju grunden, för att man, självklart så kan man inte känna till allt om alla diagnoser och veta när man behöver skicka iväg en patient för vidare utredning. Och sen, var det någonting mer?
Nej, men Liselott, vill du kommentera också kring detta med patientinvolvering på nationell nivå?
Nej, men det är väl lite grann också det vi har pratat om kopplat till det här med, alltså då kommer vi ju mer in om vi pratar om nationell nivå på systemnivå, patientinvolvering på systemnivå. Och jag menar, jag ser ju absolut, jag håller med alla tidigare liksom talare om att det här är jätteviktigt. Vi behöver verkligen en vård på liksom en nationell strategi för det här. Och precis som Anders säger, just det här knyta samman högspecialiserad vård med vården som sker på hemmaplan. För att det här är tillstånd som alla kan inte känna till det här. Det går inte. Det är väldigt små patientgrupper vi pratar om. Och det någonstans är det en förutsättning. Så att jag tror att, och lite grann också, det jag skulle vilja tillägga, vi har pratat om det här med forskning men också det här med studier som också är jätteviktigt. Att vi kommer in på kliniska studier. Det är det som är så otroligt viktigt också, för att det säkrar ju också tillgången till att Sverige, jag menar, vi har en life science-strategi, vi ska vara ett land i framkant inom forskning och utveckling och det förutsätter att man vill ha bedriva studier i vårt land, både akademiska studier men även industri, liksom studier, kliniska studier då som drivs utav industrin. Båda delarna är liksom lika viktiga. Och det tror jag också, för att vi ska kunna verkligen se till att få de här studierna i vårt land, att man vill lägga studier här, då måste vi ha en sån nationell strategi för det. Och det är och jag menar, där i det perspektivet så är det ju också viktigt då att vi någonstans förstår att det ingår också att använda nya innovativa läkemedel. Så, för vi kan inte vara ledande i det här forskning och utveckling om vi inte använder nya innovationer som kommer till vårt land. Så jag tror en nationell strategi är grunden för allt det här.
Jag tänker på kostnaderna runt omkring just studier och forskning. Vem står för det och finns det pengar? För jag känner ju till forskare som är intresserade av att göra någonting och studerar kanske vissa sällsynta diagnoser men får inte gehör. Och då undrar jag om det handlar om synsättet, för att man kan resonera som att ja, det är så en liten grupp, det är just för att det kostar mycket, det är så dyrt och det har vi inte råd med, utan man satsar på de stora folksjukdomarna främst. Och att slåss om forskningspengar, det är jättesvårt. Och sen så kan det ju vara så att hittar man någon forskare som verkligen är intresserad så ska man ju ta tillvara på det, men det gör man inte alltid. Så att det är också ett problem, och då är det väl själva synsättet som man får fundera lite grann över. Hur ser det ut i vården? Hur ser det ut inom beslutsnivån när det gäller när man söker pengar? Att man får se att forskningen kommer ju till gang till många fler än kanske den lilla gruppen. Man ser det så trångt många gånger.
Precis, och du tog ordet kostnader där i din mun. För det handlar ju också om vad det leder till i form av faktiskt besparingar också i slutändan. Ja. Men att se det. Men någonstans måste ju pengarna tas.
Jag kan bara hålla med om kring just forskning kring sällsynta. Att det är ju ofta då att du kanske har två patienter. Möjligen har du bara en patient. Och det är ju väldigt svårt att söka medel, forskningsmedel för så pass små projekt. Och där tänker jag till exempel om man ser på regionala cancercentra, har ju lite medel som de kanske kan tilldela lite mindre projekt som kanske inte liksom är de här stora forskningsprojekten som man får via Vinnova eller Vetenskapsrådet och den typen av vad heter det, anslagsgivare. Så att det är en utmaning att hitta just det här sättet då, och sen måste man också säga att om man forskar kring en genetisk sjukdom, för ofta är det då en genetisk, sällsynt behöver inte vara genetisk, men om vi tar genetiska, så kan det ju ha bäring på en annan genetisk sjukdom, därför att du hittar kanske ett system hur du ska göra den här just specifika genterapin eller specifika behandlingen. Och där tänker jag till exempel vaccination är ju lite så. Vi har ju hittat modeller hur man bygger vacciner, och det är så jag tänker att man ska göra här också.
Liselott?
Men jag ville bara kommentera det där lite grann med forskning och medel för forskning. Det vi märker allt tydligare från vår organisation, det är ju att vi blir tillfrågade om att vara delaktiga i liksom forskningsprojekt. Så. Och det handlar många gånger om att Vetenskapsrådet idag ställer krav på att man ska ha faktiskt patientinvolvering, och många gånger de forskare som vill då forska kring lite mer mindre tillstånd, diagnoser, nya ATMP-behandlingar från CAR-T eller någonting sånt som är för väldigt små grupper idag i Sverige, så handlar det om att man faktiskt inte har haft någon patientdelaktighet i projektet. Det är därför man har fått avslag. Så att jag tror att det ställs mer och mer krav på liksom patientdelaktighet, patientinvolvering i olika delar på systemnivå idag. Och jag tror att det handlar om lite grann för oss att växla upp i det här. Vi måste bli lite mer snabbfotade, få in mer patientinvolvering liksom snabbare i de här processerna. Det är bara det som...
Men det är helt riktigt, Vinnova till exempel, olika projekt vill ju ha en tydlig patientrepresentation. Så att det har vi ju alltid med då.
Anders, du låter
mig säga. Jag vill på intet sätt ifrågasätta behovet av svensk forskning. Det är klart vi ska ligga i framkant på många områden. Men den stora fördelen med medicinsk forskning är ju att den är internationell till sin karaktär. Så om ett stort genombrott i forskningen vad det gäller en av de sällsynta diagnoserna och behandling på gennivå, om det görs i Nya Zeeland, Stanford i San Francisco eller på Karolinska institutet, så kommer det ändå svenska patienter till del. Det viktiga är ju att vi har en sjukvård som ligger i framkant, där man hela tiden ser var finns den internationella forskningsfronten, att vi snabbt kan tillgodogöra oss nya resultat helt enkelt.
Jag vill bara kommentera det där lite grann. Vi kan titta på CAR-T-området som är liksom ett område för medicinsk forskning. Vi var faktiskt först i Sverige, och nu ligger vi nästan efter inom det området. För att vi inte har någonstans tagit det här till oss på rätt sätt. Så att det handlar inte bara lite grann om det här. Jag håller med dig om, Anders, att medicinsk forskning, jag menar, vi måste titta på det utifrån ett internationellt perspektiv och plocka till oss utav det också. Men vi måste också bedriva forskningen på hemmaplan. Det är otroligt viktigt.
Och jag tänkte också säga att det är klart att vi inom genetiska sjukdomar försöker hitta våra kontakter internationellt och dela patientdata så tillvida att vi publicerar tillsammans för att få ett större kohort. Men det är ju också så att precis som du tog upp här, att för att förstå det som händer utomlands så måste du själv också ha någon form av forskningsbakgrund. Så att det är viktigt att det, båda två de här sakerna går parallellt också.
Annette, ville du säga något också?
Nej, jag var inne på samma spår, att man måste samarbeta internationellt på ett helt annat sätt och hitta former för det. För att idag så kan det finnas vissa regler och restriktioner. Man inte kan dela all data som man vill. Så att men det ligger på ett globalt, eller en global nivå i så fall. Så att det är många utmaningar, och just eftersom det mesta blir mer och mer globalt idag, så att det är också en nivå som man behöver arbeta med.
Just det. Och vi har i dagens samtal, det har kommit upp ett antal utmaningar men också lösningar. Och på detta med datadelning så sa du, Maria, tidigare att GMS, där finns det ett samverkansråd där datadelning är någonting som diskuteras.
Precis, vi har ju diskuterat det, och GMS har ju också jobbat ganska mycket med den här frågan, och det har ju regeringen tagit till sig, så det är ju en utredning på gång även här. Så att det händer ju ganska mycket inom området, så ja, vi har utmaningar med det, och finns också mycket verkligen som är på gång inom sällsynta diagnoser. Så att det som också är viktigt är just för det här med att veta vad det här handlar om och hur många patienter vi har, så är det ju register. Och det är ju en sorts datadelning också, och där hade varit utmaningen att få ett register för sällsynta, eftersom ett kvalitetsregister, där ska du inte bli identifierad, den ska vara anonym. Men är du den enda i Sverige så blir det ju liksom svårt. Så vi har haft lite juridiska hinder, men är på gång även där.
Men ett kvalitetsregister inom sällsynta vore till stor nytta, säger du?
Absolut, så det har vi igång också via CSD i samverkan, som vi jobbar tillsammans för att få ett sånt register. Det är Region Syd här som leder arbetet, men vi är ju alla med i detta.
Och på forskningsspåret, hur säkrar vi att, återigen då, finns det någonting ytterligare att tillägga, att patientrepresentanter verkligen involveras där?
Men det är ju det här att patientrepresentanter involveras tidigt. Och vi har ju inom vår organisation till exempel tagit, vi påbörjade redan förra året att vi har ju en fond då av blodcancerfonden, där vi delar ut medel då till forskning. Och där startade vi en patientpanel. Vi rekryterade personer som då fick utbildning inom det här området. Grundläggande liksom forskning, vad handlar det om någonstans? Och de är med och gör bedömningen, då graderar de ansökningar vi får in. Och de är också med, varje projekt får sedan då liksom en patientrepresentant från den här patientpanelen tilldelad, som kommer att följa det här projektet under hela forskningen. Och då någonstans bevaka att patientperspektivet utav det, någonstans att man beaktar det under hela delen. Så att det finns jättemycket man kan göra inom det här området, och vi ser ju också att cancerfonden har tagit det här till sig. De efterfrågar idag liksom hjälp med att utvärdera ansökningarna som kommer in från patientorganisationer första året de gör det. Så att jag tror att det här, vi kommer att behöva arbeta mer och mer med det här. Så.
Men det låter som att med de här exemplen som har nämnts på patientpaneler, patientråd, kunskapsstyrningsgrupper där patienter finns med, så är vi ett antal steg på vägen i rätt riktning. Från att det är lite nice to have någon patientrepresentant med och rådfrågas, till att det är ett krav också från på myndighetsnivå, att man säkrar att man har patientinvolvering. Stämmer det?
Men absolut, jag tror definitivt det, och det, vi har mycket, vi har fortfarande en hel del att jobba med inom det här området. Jag tror att Men vi vill liksom, och om man tittar på, det kommer nya lagstiftningar också inom EU. Jag menar 2024, 2025, då ska man börja med nya utvärderingar på EU-nivå utav liksom nya läkemedel och så. Så att, jag menar, det kommer mycket inom det här området, och Sverige kommer ju nu vara liksom de som leder Europakommissionen nu under nästa år början. Så att, jag menar, Sverige har ju möjligheter att verkligen ta plats i det här och verkligen göra någonting bra utav det här. Och jag tror absolut ambitionen finns, och jag tror verkligen vi kan göra någonting bra utav det. Bara vi inser att vi måste involvera patientföreträdare i ett tidigt skede i de här processerna. Det kan inte vara så att, som många patientföreträdare tidigare har känt, att det blir mer tick-to-box exercise, att man bara liksom ska ha en företrädare för att kunna checka av att nu har vi haft någon på plats. Utan tar man in dem i ett tidigt skede, och liksom där de verkligen är med i forskningsfrågorna, är med i de delar utav processer där man verkligen kan göra någonting, så tror jag att det här kan bli jättebra. Så, både på individnivå och systemnivå.
Anette, vill du kommentera det?
Nej, men jag håller med att det finns mycket att göra, och vi har kanske kommit ett litet steg i alla fall. Men jag tror mycket handlar ju också om det här att ändra tankemönster för de som är intresserade. Så tänker man inte på att det finns en patientgrupp som kan initiera mycket och har erfarenheten och förmedla någonting. Och man vet ju att ändra tankemönster och organisationsmönster, det är bland det svåraste som finns. Man är invand att jobba på ett visst sätt, och då krävs det ganska mycket att man ska ändra sitt beteende. Och därför så tror jag, kommer det en just nationell strategi, så är det i alla fall ett sätt som det blir synligt på att man måste anstränga sig. Men sen så finns det ju ett perspektiv också i det här, det är att det ska finnas tid att tänka till och fundera över det här, att man verkligen får med alla som ska vara med och inte bara tycka att det är besvärligt att ha med en patient. Och jag tänker, när man möter äldre forskare som har forskat fram väldigt viktiga kunskaper som har kommit mänskligheten till del, de kanske aldrig har träffat en patient runt omkring det de har forskat. Så att det är ganska intressant. Och sen, jag var med om en sån berättelse för en tid sedan, och det var en kvinna som har en diagnos och har då en funktion som kanske inte fungerar. Och sen så träffade hon den här forskaren på en konferens som var den som kom på problemet i det här fallet. Och så blev han så lycklig, äntligen får jag se en patient som jag har kunnat hjälpa. Och det är ju alltid härligt ändå.
Ja, verkligen. Bra historia. För att vara lite så här konkret. Ponera att vi har kommit en bit på vägen och har patientråd, att myndigheter, även så TLV som utvärderar kostnadseffektivitet och nytta och värde, och andra myndigheter, även som du nämnde Försäkringskassan tidigare, eftersom med ett livslångt tillstånd så är det ju skola, kanske att föräldrar eller andra vårdhavare behöver jobba mindre eller inte kan jobba alls, extra resurser hemma och så vidare. Det är en mängd beslut och instanser som involveras. Om vi då har patientrepresentanter i de här sammanhangen, vad är det som krävs för att man ska, tror ni, för att man ska sitta med på lite mer av lika villkor eller verkligen känna att man kan påverka på riktigt i de här samtalen? Så att man har en, kan verkligen göra sin röst hörd.
Men jag tror att det handlar jättemycket om på vilka villkor, precis som du säger, patientrepresentanter är delaktiga. Det måste finnas förutsättningar för dem. Och många gånger om man ska kunna bidra med någonting, så handlar det ju om att man måste vara påläst inom området, man måste ha kompetens. Och där måste det finnas förutsättningar för oss patientföreträdare att faktiskt kunna, dels ekonomiskt, men också utbildningskompetenshöjande mässigt med insatser. Då. Så att jag tror att båda de delarna är superviktigt för att verkligen kunna tillföra någonting så ordentligt.
Har ni, Anette, har du gott exempel eller exempel, eller kanske dåligt exempel rent av, på det att sitta med i den typen samtal och verkligen känna att här bidrar jag, här lyssnar man och beslut som fattas framöver kommer att grundas på det som vi berättar från patienthåll.
Det är väldigt begränsat. Jag tänker mig då det som jag nämnde i början av första podden om att delta när man då fattade beslut om var transplantationscentrerna skulle ligga i Sverige. Det var ju första gången som jag någonsin hade hört att man blev inbjuden till något sånt, och det var ganska nytt då att man tänkte så. Men det är också den enda gången, så att, och jag vet ju inte alls hur det påverkade på något sätt. Jag har ju inte fått någon feedback på något sätt. Och det kanske är bra om man får, precis som Liselott berättade här, att följa upp från början till slut så man ser resultatet. Och tanken kanske var att vi skulle få något resultat hur man resonerade då från Socialstyrelsen, förutom det som man fick genom media. Att ja, det var två center som man fattade beslut om. Just för att ha en jämn kompetens, eftersom det är förhållandevis få transplantationer som görs ändå inom hjärt- och lungområdet per år. Men det är väl just att få en uppföljning och känna att man gör nytta. Och det är precis som Liselott säger, att det behövs verkligen en, att man har kompetens och är påläst och att man får några ekonomiska kompensationer för att man jobbar med det här, för att det blir som ett jobb till slut.
Liselott, har du något gott exempel som vi kan dra lärdom av där du eller annan har varit delaktig i såna här samtal och kanske inte bara lyssnats på en stund och sen varit bra med det, men verkligen fått feedback och en känsla av att det du har förmedlat har påverkat beslut?
Jag vill inte påstå att jag har något sånt där konkret av något specifikt sammanhang så, men jag tror att någonstans, alltså, hela det arbetet som vi under en lång tid har bedrivit från vår organisation, upplever ju jag ändå någonstans att vi blir hörda på ett annat sätt av idag. Och jag tror att liksom, samhället och strukturen är mer mottagliga för det här med patientinvolvering idag. Vi har pratat om det här i många år, att det här är nödvändigt. Och liksom, lyft goda exempel från den europeiska patientakademin och från NICE och så. Men jag tror att nu så börjar man inse att oj då, vi behöver verkligen göra någonting, vi behöver ta till oss någonting och vi behöver förändra systemet. Och mycket, precis det här som Anders har varit inne på, jag menar, alltså, vi behöver få ut den här medicinska forskningen till patienter. Nya läkemedel som är innovationer måste ner till patienter. Och då handlar det om att vi måste ändra vårt sätt att arbeta. Och Anders nämnde också att de processer som finns av idag, vi ser att de är inte ändamålsenliga. Nej, det är de inte. Vi behöver göra någonting nytt. Vi behöver göra någonting annat. Och vi pratar ju många gånger om det här med, har vi både betalningsvilja och betalningsförmåga? Och jag tror att när vi kommer in på det, så det är två olika lösningar. Betalningsvilja har en lösning, betalningsförmåga har en annan lösning. Och det är det här vi behöver bli bättre på i Sverige. Sortera ut, vad är det vi pratar om? Och det är samma sak när vi kommer in på data, liksom primärdata och den sekundärdata som vi använder till forskning. Vi behöver vara tydliga med vad är det vi egentligen pratar om. För om vi är det, då tror jag vi också kan se att allt det här har olika lösningar. Och vi måste vara mer fokuserade för att komma vidare i de här processerna. Så att det är väl det som jag tycker är viktigt.
Anders, vill du kommentera? Eftersom vi hänvisar till dig lite grann.
Nej, men det finns ytterligare en dimension på det här också. Det är det att när man väl har godkänt ett nytt läkemedel i Sverige och det är subventionerat enligt TLV och så vidare, att det sen kommer ut till patienterna. Och här har vi ju, vad det gäller läkemedelsbehandling, så är det ju väldigt enkelt. Därför att det finns en central databas i hälsomyndigheten, har ansvar för den, så att man kan ju i princip timme för timme eller åtminstone dag för dag följa hur förskrivningen av ett nytt läkemedel tar fart. Och det borde vi ju kunna använda betydligt effektivare också till att se till att alla patienter runt om i Sverige faktiskt får det här läkemedlet till del. Så att det finns väldigt mycket att göra på det här området, men det är ingenting som jag ser är olösligt. Men som jag var inne på tidigare, att det finns, det är två stora puckar egentligen. Och dels handlar det om det här med en nationell samordning, nationell strategi. Och det andra är ju det här med hur vi värderar läkemedel. Ska man nämna ett tredje, så är det ju att vi kommer ju från och med årsskiftet nu att få att vara ordförande land i EU. Och det är klart, där blir det också helt avgörande vilka initiativ regeringen tar, beroende på att det här är ju frågor som hanteras en hel del på EU-nivå. Så att där finns väl inom politiken då ytterligare ett tredje område som är viktigt.
Och kan du redan nu berätta dig någonting som du planerar för då under EU-ordförandeskapsåret kopplat till detta?
Nej, men alltså, det är ju regeringen som företräder Sverige, och jag är ju ett oppositionsparti. Så att det jag kan göra, det är ju att se till att vi ställer frågor i riksdagen och kallar statsråden till kammaren för att svara vad gör man på det här området. För det finns ju ett antal saker där man behöver ta initiativ.
Mm. Ja, men då hoppas vi att ni gör det och att ni bjuder in patientrepresentanterna här också. Så som du har sagt att ni gör och vill göra. Om vi ska summera lite grann, vi har haft en diskussion som har berört ett antal frågor på det här området med patientmedverkan, inflytande, patient empowerment, det finns många begrepp på systemnivå för att säkra att patientens behov och syn verkligen påverkar de beslut och processer som fattas på systemnivå. Om vi summerar tillbaks lite grann. Anders, du nämnde redan nationell strategi, hur man utvärderar och värderar läkemedel och introduktion av nya läkemedel och sen möjligheterna EU-nivå. Är det någonting annat du vill lägga till, eller var det dina främsta?
Nej, men vad det gäller den politiska nivån, så det är de tre stora frågekomplexen som rör sig. Sen finns det ju väldigt mycket mer att göra också vad det gäller myndigheternas involvering av patienter, och inte minst på regionnivå hur man hanterar sällsynta diagnoser och de patienterna. Men jag ska säga, på den nationella politiska nivån, då är det framförallt det här att hitta ett nytt system för hur vi värderar läkemedel. Det andra är att skapa en nationell strategi där man ser till att man får struktur och ordning på det här området och använder sig av ny digital teknik. Och det tredje då är att regeringen taggar upp inför det här stora ansvaret man har från och med 1 januari.
Ja. Maria, vill du peka på vad du utifrån diskussionen vi har haft eller något annat du kommer på här mot slutet? Vad är viktigast?
Jag tänker mycket utbildning, och då tänker jag inte, vi var inne på det här med att patientföreträdarna ska få ta del av den nya informationen och kunskapen för att också kunna påverka, ha liksom verktygen, orden att påverka med. Men också utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal i de här frågorna. Jag tänker, och då tänker jag inte bara sällsynta, utan jag tänker det här med patientföreträdare och involvera patienten även på individnivå. Att det är ett litet nytt arbetssätt, även om vi har kommit en bit på väg där också, så har vi fortfarande en hel del att gå på den vägen. Sen så är jag, det här med register tycker jag också är väldigt viktigt, och det är ju för att vi faktiskt ska få grepp om hur många personer gäller det. Hur många personer har vi på varje diagnos, men också att kunna då följa upp hur går det för de här personerna. Får de den vård? Vad är det för kvalitet på den vård? Hur upplever de själva den vården? Vi vill ju gärna i ett sånt register kunna ha att patienterna själva ändå ska kunna beskriva lite grann sina upplevelser. Men sen också behandlingen förstås. Hur har det gått? Hur har det upplevts? Vad har det gett för värde för patienterna? För det är ju det vi inte riktigt kan göra. Vi kan inte ha studier som redan från början säger det, utan vi är ett läkemedel där vi har rätt lite fakta. Vi behöver ju följa upp det. Och då behöver vi register.
Mm. Och känner du att har det varit några bekräftande insikter under samtalet här kring vikten av patientmedverkan?
Ja, nej, jag känner ju att de här frågorna är väldigt viktiga, men man har ju själv också, även om man försöker involvera, så har man ju fortfarande också en lärprocess, och verkligen som Liselott tog upp det, att det ska vara direkt från början när man börjar. Det är inte så att du ska skriva studier och sen kommer du på, aja just det, det var ju det också. Att man verkligen, det blir väldigt naturligt och helt självklart ända från början. Där har man nog själv också en bit att lära sig.
Annette, hur vill du summera lite grann några av de saker vi har diskuterat som du tycker som framkommit som har känts angelägna?
Ja, jag tycker väl mycket redan summerats som jag ser det. Att det är ju så många olika nivåer. Och jag tycker väl det som Anders har summerat stämmer väldigt väl hur man ska gå tillväga. Men sen så finns det en annan nivå. Det är ju mer på den kliniska nivån. Där måste man också se över hur organisationen fungerar i form av samarbeten. Och för att det kan ju handla om samarbeten över flera discipliner för att man ska komma vidare i just sällsynta diagnoser. Och då ska det finnas möjlighet till tid och utvärdering och att man kan ha multidisciplinära team. Och det är väl sånt som saknas en hel del. Och sen så handlar det mycket om ledarskapet inom en viss klinik också, om det ska fungera. Så att det är ju väldigt komplexa frågor. Allt hänger ihop i slutändan. Så att det är väl det som jag tycker är väldigt primärt för oss patienter. Att man börjar där, och hur hittar man oss patienter som skulle kunna företräda i vissa frågor. Det finns inga enhetliga, till exempel patientföreningsregister. Det ska man också kunna ha för att kunna hitta rätt grupp och rätt målgrupp som kanske ska involveras i en viss fråga.
Ja, de som lyssnar på det här poddsamtalet kan ju hitta er i alla fall.
Ja.
Anette på Viking och Liselott Eriksson, Blodcancerförbundet. Hur vill du, utöver det som kanske redan har sagts här i den här summeringen?
Nej, men jag håller helt med om mycket av det som har sagts. Jag menar, det här med nationell styrning är jätteviktigt. Det här med att vi behöver nya system för att titta på värdebaserad för nya läkemedel, det är otroligt viktigt. Vi behöver patientinvolvering i de systemen. Vi behöver även inom forskning. Jag tycker också det här, jag menar, kring data, delning av data, det är också en förutsättning för att vi överhuvudtaget ska kunna göra det här, och att vi särskiljer primärdata, sekundärdata, den data vi använder för forskning. Och jag tänker också på det här med uppföljning som Mia var inne på, att vikten utav det när vi pratar om de här små tillstånden, små diagnoserna. Det är väldigt få personer involverade i studierna. Det går inte att göra studier med många. Och just det här att ju mer innovativt en ny behandling är, desto sämre data har man egentligen att göra någon utvärdering på. Och för jag menar, jag tror att vikten utav det här, det är ju att se att vi verkligen behöver den här långtidsuppföljningen utav data. Och där tror jag att vi behöver verkligen förstå, vad är det vi pratar om? Jag pratade tidigare om primär- och sekundärdata. Sekundärdata, den datan vi verkligen använder för forskning och utveckling. Och där behöver vi hitta system för att kunna göra långtidsuppföljningar. Sen vill jag också då bara, jag menar, förtydliga att jag håller helt och hållet med Anders om att Sverige kommer ha en helt central och viktig roll 2023 som ordförande inom EU. Och många förväntar sig av Sverige att vi ska ta ett helhetsgrepp utav det här. Att vi ska fatta de nödvändiga beslut som behövs för hela EU. Så att jag tror att där har vi ett jätteviktigt uppdrag, och vi måste någonstans steppa upp där lite grann också och ta det på rätt sätt. Sen skulle jag bara vilja avsluta, som jag ofta gör, med att en innovation är ingen innovation om det inte kommer patienterna till del.
Det var ett bra slutord från dig där, Liselott. Tusen tack till er alla fyra som har deltagit i det här samtalet i Sällsynta podden kring hur vi säkerställer att patientrepresentanter och anhöriga involveras och verkligen påverkar processer och beslut på systemnivå. Den här podden görs på initiativ av det forskande läkemedelsföretaget Takeda, och lyssna gärna på fler avsnitt av Sällsynta podden, både de som har spelats in tidigare och kommande avsnitt. Stort tack till er som har lyssnat idag, och välkomna tillbaks. Och tack till er som sitter här i poddstudion.
Tack Petra att vi fick komma.
Ja,
tack.
Härligt.